Välkommen till 24 kyrkans podcast. Vi hoppas att den här undervisningen kommer att inspirera dig. Besök oss gärna på 24kyrkan.se.
Det är 10 månader sedan jag predikade i 24 kyrkan. Och jag kommer nog inte predika idag heller. Så ni får hålla till godo. Istället så tänkte jag använda den tiden som jag har idag till att berätta lite grann vad som finns på mitt hjärta. Berätta lite grann om våran story som församling. Och det känns lite egoistiskt, men jag kommer prata en hel del om mig själv. Vem jag är och var jag kommer ifrån. Inte sådär rent vart jag är född, utan i mitt hjärta. Och får se om vi hinner idag, annars tar vi det sen. Lite grann om framöver. Det är det som är temat, liksom. Jag skulle vilja börja med att läsa ett bibelställe som finns i Jeremia 29:11. Finns kanske här på skärmen. Det är ett välkänt bibelställe. Men jag vill lägga det som en grund och som en introduktion till resten av den här dagen. Och där säger Gud så här genom profeten Jeremia. Att jag vet vilka tankar jag har för er, säger Herren. Nämligen fridens tankar och inte ofärdens. För att ge er en framtid och ett hopp. Och det finns ju alltid säsonger och stunder i livet. Och vi kan känna osäkerhet, vi kan känna ovisshet, vi kan känna rädsla. Vi kan känna en mängd olika saker. Men Gud vill påminna mig och han vill påminna oss idag om att han vet. Han är aldrig osäker. Han har alltid koll. Han är aldrig orolig. Utan han är fridens Gud. Han är den som är all kunskapsgud. Han har den fulla uppenbarelsen. Han är uppenbarelsen. Så han vet vilka tankar han har för dig och för oss och för 24 kyrkan. Och de tankarna är fridens tankar. Och det är för att han vill ge oss en framtid. Och han vill ge oss ett hopp. Så jag tar med det här i början som en introduktion och som en grund. Niklas Mörling, snart 43, snart 44 år gammal. Jag är ingen filosof. Jag är ingen teoretiker. Visst, jag tänker och känner saker, men jag är mycket mer än en doer. En människa som tycker om att göra saker, som förmedlar min energi, min kreativitet, min kärlek och min passion genom mina händer och genom mina fötter. Jag måste göra någonting för att uttrycka min personlighet och uttrycka mitt hjärta. Samtidigt så tycker jag att jag är ganska social, åtminstone på ett ytligt plan. Jag är en nätverksmänniska, lätt att koppla med andra människor, lätt att koppla ihop olika grupper av människor och koppla med både människor jag känner lite och människor jag känner lite bättre. Och det där har Gud använt på många olika sätt genom åren och i många olika situationer. Ibland är det en fantastisk tillgång, men det är klart man upptäcker också att man har uppenbara brister som är kopplade till ens styrkor. Och jag tänker också att jag är väldigt mycket en teammänniska. Jag tycker inte om att göra saker själv. Både jag som person, mitt hjärta, mina gåvor är helt beroende av att få göra det och stå i relation till andra människor. Många av er vet att jag har spelat hockey många år av mitt liv. Nu har jag på ålderns höst börjat igen. Jag är veteranhockeyspelare. Och jag älskar den här känslan av att få göra saker tillsammans. Och få vara en del av ett team där man kompletterar varandra. Där man drar tillsammans, där man bär tillsammans, där man tänker tillsammans, där man lyckas tillsammans, där man misslyckas tillsammans. Men man sitter ihop och man står upp för varandra. Det där perspektivet och den där känslan är en väldigt, väldigt stor del av vem jag är och hur jag funkar. Så att få vara kyrka och att få vara ledare i en församling är en fantastisk plats för just de uttrycken och just de egenskaperna. Det har sina baksidor det också. För mig personligen. Men jag vill inte arbeta själv. Jag vill stå i närhet och relation till andra människor. Jag har gjort en del såna personlighetstester det senaste halvåret. Där man försöker liksom kartlägga. Vad är Niklas Mörling för person? Och jag ska inte trötta ut er med resultaten av alla dem. Men, Men en del av de testerna säger att jag är en analytisk person. Vilket bekräftar mycket av det som andra ledare och andra människor säger om mig. Att jag lätt kan analysera och se, här befinner vi oss nu och gör vi så här så kommer det bli så där. Vilket jag också tror är kopplat till att jag är en person med ganska mycket fantasi. Mycket kreativitet. Jag ser saker som inte syns. Jag tänker saker som inte finns. Jag är i grunden positiv och jag är i grunden lösningsorienterad. Jag vill lösa problem. Jag vill fixa saker som inte funkar. Faktum är att jag är ganska svårt att sätta mina händer i det som inte... Alltså som, jag har svårt att låta bli att sätta mina händer i det som inte fungerar. Jag vill fixa, jag vill laga, jag vill ordna, jag vill lösa. Så sannolikheten om du kommer till mig med någon slags problem så sätter det igång en slags kugghjul i mitt huvud och tänker, hur ska jag lösa det? Vilket inte alltid är rätt metod. Och när jag ser någonting som funkar så måste jag ibland bestämma mig för, nej, men jag kan inte sätta mina händer i det. För det kommer inte vara bra för mig, det kommer inte vara bra för andra. Kanske inte ens är den bästa lösningen. Men jag har det där drivet, jag har den där personligheten. Fantasifull, kreativ, lösningsorienterad. Men jag kan också vara ganska fyrkantig. Därför att även om jag tycker om att arbeta tillsammans med andra människor, även om jag tycker om att se lösningar, tycker om att vara kreativ, så vill jag gärna göra det på mitt sätt. Jag vill gärna att mitt perspektiv är liksom det som gäller. Visst, vi kan prata om det, men så här gör vi. Ibland är det bra, ibland är det inte alls bra. Men det är en liten smakbit över vem jag tror att jag är och hur jag är som person. Och att vara ledare, att vara en andlig ledare, att vara pastor och att få tjäna Gud tillsammans med andra människor är någonting som jag har vetat om det och jag har burit på det, jag har längtat efter det. Det har varit liksom en välkänt faktum för mig under väldigt lång tid, redan under min tonårstid. Och jag är inte primärt, ni som är välbekanta med Bibeln vet att i Efesierbrevet 4 så presenteras det fem olika tjänstegåvor, fem olika ledarkategorier. Man talar om herdar och lärare och profeter, evangelister och apostlar. Utifrån de fem kategorierna så tänker jag så här, men jag är primärt inte en herde, även om jag såklart bryr mig mycket om människor. Jag är inte primärt någon profet, även om jag kan tala in i människors liv och hör Guds röst och så vidare. Jag är inte primärt någon evangelist som är jätteskicklig och där det helt naturligt kommer till att dela evangeliet med nya människor varje dag. Och skickliggöra människor till att göra detsamma. Det är inte primärt min gåva, även om jag ständigt längtar efter nya människor i Guds rike. Jag är inte primärt någon lärare heller, även om jag tror att jag är hyfsad på att förklara saker. Av de här fem tjänstegåvorna så att jag är mest apostel. Apostel i den bemärkelsen att jag tycker om att börja från scratch. Jag tycker om att börja från grunden. Jag tycker om att skapa någonting där det inte finns några förutsättningar. Och jag tror att det är några av de egenskaperna som aposteln bär på. Så att jag tillsammans med många av er är med och planterar den här församlingen och drömmer om nästa församling och jobbar nationellt och internationellt med församlingsplantering känns som att ja, men det passar mig väldigt bra. Gud har lett mig in på de här vägarna och gett mig de här uppgifterna. Jag kommer inte ihåg exakt hur gammal jag var. Det var typ 15, 16, 17 år kanske. Så var jag på ett ungdomsmöte i Pingstkyrkan i Tumba där jag var med då. Jag kommer inte ihåg vem som talade. Men det var en predikan, det var en undervisning. Och mitt i den predikan, mitt i den undervisning så avbryter han liksom det han höll på att prata om. Jag kommer faktiskt inte ihåg vad han pratade om. Jag kommer inte ihåg vem det var och vad han heter. Men han avbröt och så liksom stannade upp och så pekade han på mig och så sa han så här, du där med kepsen. Jag hade keps redan då. Och så hade han en hälsning till mig som handlade om vad Gud ville göra med mitt liv. Och jag kommer inte ihåg allt det som ordagrant sades, men det handlade om att Gud ville sända mig till människor som inte känner Jesus. Att han ville sända mig till mörka platser dit ingen människa förut har gått. Och låta mig få vara ett ljus i de sammanhangen. Då blev jag ganska tagen och jag blev lite rädd, för jag tänkte, okej, vad händer nu? Kommer hela mitt liv ändras upp och ner? Kommer jag liksom, vad kommer det här ta vägen? Så jag pratade med vår ungdomspastor då och liksom han gav mig några lugnande och uppmuntrande ord och förklarade lite grann hur jag skulle hantera det. Men redan där och då så bekräftade Gud saker som fanns i mitt hjärta och som talade om min framtid och mitt andliga ledarskap. Sen så flyttade jag till Malmö några år senare och gick bibelskola där. Det var en bibelskola som hade en pionjärinriktning. Det var inte därför jag flyttade dit. Jag kom på det mer eller mindre när jag kom dit. Att den här skolan, den vill träna människor till att bli pionjärer och församlingsplanterare. Så där fick jag med mig ett tydligt frö om att okej, Niklas Mörling, han kommer vara med och plantera församlingar. Jag trodde att jag redan kom hem den hösten till församling skulle vara involverad i ett pionjärprojekt vi hade i Alby, norra Botkyrka. Det blev av flera orsaker inte aktuellt, men jag blev ungdomspastor istället. Jag blev äldste och ungdomspastor efter några år och tjänade i församlingen där. Men det där fröt om att du ska vara med och plantera församlingar, du ska vara med och gå till människor som inte känner Jesus. Det blev inte svagare, utan snarare så blev det tydligare och starkare. Och till slut när jag och Lydia kom fram till att det här är inte en fråga om, utan en fråga om när och hur, slutade vår tjänst i församlingen och liksom tog nästa steg, så var det så uppenbart att det är det här vi ska syssla med. Vi visste ju inte hur, vi visste inte var, vi visste inte med vem och liksom vi hade ingen som helst kunskap och ingen som helst erfarenhet egentligen. Men en sak var ganska så självklar. Det var att när jag slutade i församlingen så var det inte så att jag skulle flytta någon annanstans. Och jobbar man i en frikyrka och jobbar som pastor och medarbetare, och så slutar man, då är den första frågan man får: vart ska du flytta någonstans? För man tänker, jag kan flytta till Norrland eller till Skåne eller till Småland eller till Värmland eller någon annanstans. Men för oss var det inte aktuellt att flytta, utan vi känner att här, södra Stockholm, är vårt hem. Och här finns det ju mer än någonsin och mer än för mycket att göra. Det finns ingen anledning för oss att flytta härifrån. Så jag sa, vi ska inte flytta någonstans. Och då frågade jag, du ska sluta som pastor? Nej, det tror jag inte. Och då bara ett stort frågetecken i båda ögonen. Men vadå, du ska inte flytta, du ska inte sluta vara pastor. Vad innebär det? För oss innebar det såklart att vi ville plantera en ny församling. Och Södertörn, södra Stockholm, har alltid legat jättetydligt i våra hjärtan. Som en kallelse, som ett uppdrag, som en uppgift. Att här ska vi vara. Här vill vi plantera oss. Här har vi hemma. Och vi kan fortfarande inte se oss själva bo någon annanstans. Utan vi tror att vi är kallade hit till den här platsen. Och ni vet ju vilka behov som finns i södra Stockholm. De är större än på de flesta andra håll i hela landet och i hela Stockholm. Så Södertörn är mitt primära missionsfält. Och mycket av det jag säger, och det skulle kunna applicera på både mig och Lydia och flera av er, men idag pratar jag bara utifrån mig själv. Så därför när frågorna har kommit ifrån många olika församlingar runt om i Sverige, små församlingar och stora församlingar: Niklas, skulle du kunna komma och bli våran föreståndare? Skulle du kunna flytta dit? Skulle du kunna flytta dit? Skulle du kunna bli pastor här och pastor där? Så det har aldrig varit någon fråga. Det har aldrig varit liksom, jag ska be och fundera över det. Utan nej, det är inte aktuellt. Och det är runt om i Sverige. Det är även på olika församlingar här i södra Stockholm som har sagt kanske att ni skulle komma, kanske att du skulle komma. Men här är vi. Och det här är vårt hem, det här är vår kallelse, det här är våra rötter, det här är vårt uppdrag. Så min personlighet och min kallelse och det som Gud har sagt och talat över mitt liv är, det pekar bara i en enda riktning. Och det är att vara här. Tillsammans med er. Och vi har en dröm, och jag har haft en dröm. Du kan inte sitta i mitt knä, älskling. Och när vi började med församling, som vi började med den här gruppen hemma i vårt vardagsrum för 10 år sedan, så drömde vi tillsammans. Och jag drömde om att få göra skillnad. Drömde om att få påverka. Drömde om att få förändra. Inte bara, missförstå mig rätt, inte bara få vara en genomsnittlig församlingsarbetare i en genomsnittlig församling som lever och dör, utan att verkligen få göra skillnad. Drömmen för mig har varit att få plantera många församlingar, många kyrkor som på riktigt berör människors liv och som på riktigt gör en verklig skillnad i människors liv. Och det kan se ut på många olika sätt, men att få göra skillnad i människors liv på riktigt. Att den här kallelsen som Gud uttalade i mitt liv när jag var bara 15-16 år, att få se många människor lära känna Jesus, det är den främsta drivkraften, den främsta motivationen. Det är drömmen. Och Fredrik, du sjöng den här sången som Kristina skrivit, som är hämtad ifrån Jesaja 43. Bibeltexten, ja, sången är hämtad från vår vision, men i det sammanhanget när den skrevs och i det sammanhanget när vi drömde tillsammans, så fick vi det här bibelstället från Jesaja 43. Och vers 18-19. Vi har den där. Där Gud säger så här genom profeten Jesaja, och vi upplevde att det här var ett ord till oss. Därför att när vi betraktade Flemingsberg, när vi betraktade Södertörn, och det är fortfarande sant, så såg det ut som en öken, en andlig öken med brist på församlingar, med brist på lärjungar, med brist på Guds rike i många former. Så det här blev för mig och för oss ett löfte att Gud vill göra någonting nytt. Så han sa, tänk inte på det som har hänt. Bry er inte om det som var förr. Se, gör något nytt. Och redan nu visade sig. Märker ni det inte? Jag ska göra en väg i vildmarken och strömmar i öknen. Och jag... Det är fortfarande väldigt levande, och jag tänker att Gud, han är inte beroende av omständigheter. Han är inte beroende av hur saker och ting ser ut eller hur saker och ting är för att skapa. Därför att när han skapar himmel och jord, så är det ett ord som utgår i Guds mun, och så blir det ljus. Och så blir det hav, och så blir det himmel, och så blir det träd och djur och växter, och så blir det människor, och så blir det liv. Och Gud, jag tror han älskar att skapa saker ur intet, därför att det visar vem man verkligen är. Och det har varit en dröm för mig att få se Gud resa upp någonting ur intet, där det inte finns några förutsättningar. Och det är kanske därför som jag får liksom idén och drivkraften. Men låt oss plantera någonting i Haninge. Det finns ingenting där. 0,16% av människorna som bor där är med en frikyrka i Haninge. Det är ju liksom Algeriet, rent statistiskt. Och Södertörn ser ut så på många sätt. Och att se Gud göra någonting nytt och inte vara beroende av hur historien ser ut. Och att se det som inte syns. Se, jag gör något nytt. Han uppmanar oss att se. Se, jag gör något nytt. Och redan nu visar det sig. Märker ni det inte? Jag ska göra en väg i vildmarken och strömmar i öknen. Det är omöjligt att göra vägar i vildmarken. Det är omöjligt att göra strömmar i öknen. Det är en paradox. Det går inte, utan det är beroende av att Gud gör någonting som bara han kan. Och det här är ett av de viktigaste orden som vi har byggt vår dröm och vår vision och vår församling på. Och det Gud säger ändras inte. Det Gud lovar tar han inte tillbaka. Utan det kommer alltid att vara lika sant. Och jag har tänkt på den senaste, jag vet inte, åren, halvåret, senaste tiden. Att man är i gott sällskap om man längtar efter saker som man inte ser. Om man blivit lovad saker som man ännu inte har fått. Menar, tänk på Abraham, tänk på Noah, tänk på Mose, tänk på Josua, tänk på Salomo, David. Tänk på alla profeterna. Alltså, ibland tar det lång tid för löften att uppfyllas. Ibland tar det lång tid. Och i våra perspektiv så känns det ibland som att saker och ting, tiden har gått ut. Men det är aldrig för sent för Gud. Därför att han vet vem han är och han vet vad han har lovat och han vet vad han vill. Så länge vi håller fast vid löftet, så länge vi håller fast vid det som han har sagt och de ord som är uttalade i oss och till oss, så kommer Gud att hålla fast vid sitt ord. Innan vi började med församlingen och innan vi hade några som helst offentliga möten, så möttes vi hemma hos oss, hos mig och Lydia, i vårt radhus på Månskensvägen 92. Där möttes vi två gånger i veckan och vi drömde tillsammans. Vi drömde om nya människor. Våran dröm var aldrig att vi skulle vara en sluten klubb eller att vi skulle bara finnas till för oss själva eller att vi skulle bara us for no more, utan våran dröm handlar om att få göra skillnad och få se Gud göra det omöjliga. Vi drömde om vardagsrelationer, om riktig vänskap där man på riktigt delar livet med varandra. Vi drömde om nya församlingar, vi drömde om att få se Guds kraft, vi drömde om att få se det övernaturliga. Vi drömde om att få göra skillnad. Vi drömde om en kyrka att vara stolt över. Och allt det där gjorde vi inom loppet av några månader. Och sen tog vi många steg och vi ska inte berätta den storyn idag. Men jag vill fokusera på drömmen som Gud har gett oss. Och historien som 24-kyrkan är och har varit och håller på att bli. Den innehåller många löften. Den innehåller många väldigt tydliga löften från Gud. Den är tydligt rotad i en sann längtan och en sann överlåtelse och en sann gemenskap. Som är i många meningar och i många stycken är fortfarande unik. Det finns många fantastiska församlingar, det finns många fantastiska sammanhang runt om i vår värld, runt om i vårt land och runt om i Stockholm. Så finns det många fantastiska församlingar. Men det finns ingenting som är som det som Gud har gett till oss. Det Gud har gett till oss är unikt. Det betyder inte att det per definition är bättre än allting annat, men det är unikt. Och det är någonting vackert. Jag är jätteglad och jättetacksam över alla, vad ska jag kallar det för, framgångar med vittnesbörd och saker som jag har fått se under de här 10 åren, 8 åren sedan församlingen liksom blev offentlig. Alla nya människor som har kommit till kyrkan. Faktum är att det är ju kanske 1600 personer som har kommit och firat gudstjänst med oss bara. En eller flera gånger. Vi har fått betyda mycket för hundratals människor. Vi har fått döpa människor utomhus, i sjöar och hemma på vår tomt. Vi har döpt människor här i den här lokalen. Totalt har vi döpt 17 personer till Kristus. Vilket är fantastiskt. Jag är jätteglad för alla barn som finns här. När vi startade kyrkan så fanns det 2 små bebistjejer typ. Men idag så finns det en barnkyrka med många barn i. Idag, då när vi startade kyrkan så var vi 13 stycken svennebanan. Idag är kyrkan många olika nationaliteter och språk. Jag är jätteglad för det. Faktum är att 10 000-tals människor känner till 24-kyrkan. Vet om att den finns. Tänker på oss ibland och ber för oss en del. Både här på Södertörn såklart, men runt om i landet och till och med många olika länder runt om i Europa och till och med på andra kontinenter så vet människor om att här finns en församling som heter 24 kyrkan. Jag vet vilka vi är och vad vi står för. Och det faktum att vi samlade här idag och att vi finns en församling som, ja, vi är ungefär 60 personer som har det här som vårt andliga hem. Det är fantastiskt. Här i Flemingsberg så har vi en grupp på 10-15 personer i Haninge som möts varje vecka. Jag är jätteglad för det, därför att det är Gud som har, Gud har gjort det. Gud har skapat det ur intet. Hade du frågat mig för 10 år sedan hur församlingen skulle se ut 2019, så hade bilden sett ut, den hade varit större. Därför att drömmen är större än det som jag ännu ser. Allt det som vi drömmer om är större än verkligheten. Allt det som vi drömmer om är större än det som redan har hänt. Och jag är tacksam för att vi får vara involverade i mission och församlingsplantering här i Stockholm och i Sverige och i andra länder och till och med på andra kontinenter, så är vi involverade i mission och evangelisation. Och folk räknar med oss, folk behöver oss. Vi gör skillnad tillsammans. Och jag tycker det är fantastiskt. Jag är uppriktigt glad för det. Såklart finns det också många utmaningar. Det finns en hel massa motgångar som vi har fått se, uppleva och lära oss att hantera. Jag och Lydia sa till varandra, och vi sa det till andra människor i början, att vi ska visa hur roligt det är att plantera en församling. Att det behöver inte alls vara svårt. Det kan vara roligt, det kan vara lätt att plantera en församling. Det kanske kan. Det var ju lätt ett tag. Men det är såklart också otroligt utmanande. Och kan ju såklart inte gå in på alla de sakerna. Men en av de saker som jag oftast tänker på när det handlar om utmaningarna och motgångarna för oss och för mig personligen är alla människor som har lämnat församlingen, som har lämnat gemenskapen därför att de har flyttat någon annanstans eller valt att gå med i en annan församling, eller för att de kanske har förlorat sin tro, vilket kanske är mer smärtsamt än allting annat. Människor som man har fått se upptäcka Jesus men ändå inte håller fast eller fortsätter att gå med honom. Otroligt smärtsamt. Och jag tror inte att man kan lära sig att hantera det. Man kan nog bli bättre på det, men man kan inte lära sig att hantera att människor försvinner ur ens liv. Därför att leda en församling är inte ett jobb eller ett arbete som man går till, utan det är ett liv man lever. Och att lära sig hantera hur människor tas ifrån en, det är kanske det svåraste. Och sen är det alla nya människor som faktiskt har varit en del av, som har kommit hit och blivit en del av församlingen, av gemenskapen, av drömmen och arbetet, men som ändå inte har rotat sig. Och jag har inte exakt koll på hur många det handlar om, men jag skulle säga att det är ju åtminstone 10% av alla de som någon gång har varit här. Så säger att det har varit 1600 personer här på en gudstjänst, och åtminstone 160 personer som har varit här, sett det här som sitt andliga hem, velat vara här. Och de har varit här några månader eller några år, men sen försvunnit. Det är kanske 160 personer. Och att lära sig hantera det, lära sig förstå det och lära sig av det, det är svårt på riktigt. Det har skapat hos mig mycket frustration, mycket smärta och liksom många frågor. Hur gör man det här? Därför det är lätt att vara ungdomspastor i en stor församling i relation till det som Gud just nu leder oss igenom och leder oss att göra. Frustration kan vara en jättebra drivkraft, därför att för sådana personligheter som mig som vill lösa problem och som vill fixa saker, som är lösningsorienterad och i grunden positiv och i grunden kreativ och som har bra fantasi, så det kan vara en härlig utmaning. Men jag är inte rädd för, och aldrig varit rädd och fortfarande inte rädd för att arbeta hårt. Faktum är att jag trivs bra med att arbeta hårt. Och det där är en farlig kombination. Att vara frustrerad och arbeta hårt under lång tid. Speciellt om man blir trött. Och jag har inte upplevt att jag varit trött rent fysiskt, men Efter några år så infinner sig en själslig trötthet där man, som man kanske inte alltid upptäcker. Och som man inte har lärt sig att hantera, för jag är inte van att bli så trött. Men det har ändå varit väldigt nyttigt, därför att jag har behövt lära mig att förstå att jag klarar inte saker själv, och jag ska inte lösa alla problem själv, utan vissa saker är andras ansvar och väldigt många saker är Guds ansvar. Så för knappt år sedan, jag minns inte exakt, men då sa jag till Gud att jag släpper taget om det här. Därför att det inte är mitt, utan det är ditt. Det är du som får lösa de här problemen. Det är du som får hantera de här utmaningarna. Jag står till ditt förfogande, men det är du, Gud, som är ansvarig. Så jag släppte taget om väldigt många saker på många olika sätt. Utan att gå in på exakt detaljer vad det betyder. Men på ett sätt var det befriande, men det svarade inte på alla mina frågor som jag bar och som jag till viss del fortfarande bär. Hur ska det här gå till? Hur ser vägen framåt ut här? Och, Gud, hur ser ditt bönesvar ut här? Och så vidare och så vidare. Vi har inte alla svar. Och som många av er vet så drabbades jag av en hjärtinfarkt den 20 augusti. Som en blixt från klar himmel. Läkarna har ingen liksom självklar förklaring till varför det hände. Därför de vanligaste riskfaktorerna, de kan liksom inte peka på någonting. Men jag vet att det har med det här att göra. Och det är fortfarande, jag liksom rent fysiskt har jag aldrig haft något problem. Vare sig innan eller under eller efter, så jag har aldrig haft något problem med mitt hjärta. Jag liksom känner mig helt som vanligt. Utan det har mer varit som en signal från Gud och talar om att det här behöver du lära dig. Du kan inte bära det här. Och så vidare. Så det jag har liksom processat den senaste året handlar väldigt mycket om en sorg över att saker inte har blivit så som jag trodde att de skulle bli. Inom en viss tidsram. Liksom. Jag trodde att 2019 och 2018 då skulle se ut så här. Så för mig har det liksom varit att jag behöver lära mig att det har varit en sorg. Men jag behöver också lära mig att försonas med hur det ser ut. Att bara för att det ser ut som det gör så betyder inte det att allt är misslyckat eller att allt är dåligt, att Gud inte är här eller att jag har gjort fel. Utan det betyder bara att saker tar längre tid. Och för mig har det varit en process under det senaste halvåret att försonas med att så här är det nu. Det finns väldigt mycket att vara glad och tacksam för. Guds löften finns fortfarande kvar. Framtiden är fortfarande hopp och tro och förväntan. Gud är densamme. Men jag måste försonas med, och jag har varit tvungen att försonas med att så här ser det ut. Utan att släppa visionen, utan att släppa drömmen. Så nu är vi, det fika alldeles strax, jag ska sluta snart. Nu är vi i någon slags väntan som församling på nästa säsong. Och det här med att vår lokal också har blivit uppsagd, jag tror att det är Guds timing i det. Gud kommer att använda det. Han har redan börjat och han kommer att använda det som en pusselbit i vår resa, en pusselbit i vår process som församling. Där vi inte exakt vet vart vi ska vara. Och vi vet inte exakt hur framtiden för oss som församling ser ut, men vi vet att drömmen är densamma, kallelsen är densamma, behoven är densamma. Och Gud framförallt är densamma. Så det faktum att jag inte har predikat på 10 månader, vi har gjort en del andra saker. Det har gett mig tid till en viss återhämtning. Och upptäcka att drömmen och visionen är starkare än någonsin. Kärleken till er och till Gud, den är konstant. Jag har fått förmånen att resa en del under vintern och träffa andra ledare och se andra sammanhang, och Gud har på den tiden så han uppmuntrat, han har påmint och han har talat till mig, och jag märker att det gör någonting med mig och mitt hjärta, och Som sagt, det finns många olika frågor att besvara för Gud. Bland annat. Men jag känner en otrolig frid. Jag känner ett lugn. Jag känner hopp. Jag känner tro. Jag känner förväntan. På riktigt. Från djupet av mitt hjärta. Och jag tror att en av de viktigaste sakerna just nu är att vi är rädda om varandra. Vi är rädda om oss själva. Och att vi använder den här tiden till att förbereda oss själva och varandra för det som Gud vill göra framöver. Vi ska inte prata så mycket om framtiden idag. Vi har ju flera veckor här att dela våra hjärtan. Men kan jag säga så mycket i alla fall. Att jag och Lydia kommer att vara i USA i 2 månader i sommar. Vi kommer besöka olika konferenser, besöka olika kyrkor och träffa vänner som vi har där för att få tid liksom, att reflektera och söka Gud och återhämta oss inför en höst som säkert kommer att bli väldigt, väldigt spännande på många sätt. Ja, det finns mer att säga, men jag sparar lite grann till kommande söndagar.
Tack för att du har lyssnat på 24 kyrkans podcast. Du är välkommen att besöka oss varje söndag. Mer info finns på 24kyrkan.se.